Ja, Herre, vi tackar dig för att din nåd är evig. Och Herre, när vi ser på våra liv så ser vi hur mycket nåd vi behöver och ändå har vi inte sett det fullt ut. Men tack för att du vill ha med oss att göra. Tack för att vi får tillhöra dig. Tack för att vi får stå i din tjänst. Amen. Temat för den här söndagen är alltså nåd och tjänst. Och det är viktigt att nåden kommer först och att vi verkligen har tagit in att nåden kommer först. Så det inte kommer tjänsten först, för då kanske vi tänkte tjänst och förtjänst. Men det blir det aldrig i Guds rike, utan det är nåd och det är tjänst. Den gammaltestamentliga texten idag är hämtad ifrån Jona. Och då tänker jag börja att läsa från Matteus, det 12:e kapitlet, där Jesus hänvisar till Jona. Matteus 12 och från vers 38. Sedan sa några skriftlärda fariseer till Jesus: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken. Men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Det omvände sig vid Jonas predikan, och här är något som är större än Jona. Det här avsnittet finns även med i Lukas evangeliet och sen i Matteus evangeliet i kapitel 16 så återkommer det utan någon egentlig utläggning. 16:1, fariseerna och saddukeerna kom fram och ville pröva Jesus och bad honom visa dem ett tecken från himlen. Och Jesus svarar i vers 4, ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. När vi läser om profeterna i Bibeln så läser vi och tänker ofta i termer av andliga atleter på något vis. De här som stod pall för nästan vad som helst och som verkligen var Guds budbärare till folket. Men när vi läser om Jona så stämmer inte det där alls. Han var definitivt ingen andlig atlet. Och när vi läser själva boken, Jona bok, 4 ganska korta kapitel. Ta gärna och läs det hela sammanhanget senare idag eller i veckan. Så inser vi att Jona, han var inte märkvärdig. Och när vi läser Jona bok så står det ingenting egentligen om tidsperspektivet när hände det här. Men i andra kungaboken 14 och 25 så står det att Jona Amittais son, och det var den Jona som har Jona bok bakom sig, han profeterade under Jerobeam den andres regeringstid. Och då ligger vi 793-753 före Kristus. Och han profeterade att Israel skulle få utvidgade gränser jämfört med vad de hade då. I övrigt vet vi inte särskilt mycket om Jona. Men det var alltså 793-753 någonstans. Och här i Jona bok så får Jona kallelsen: Bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve. Nineve var huvudstad i Assyrien. Assyrierna var kända för oerhörd grymhet mot alla de folk de försökte behärska. Det finns reliefer därifrån där man ser halshuggningar och annat, och de var kända för ogudaktighet och grymhet. Och de var ett hot mot Israel där Jona levde. Och så blir Jona kallad: Stå upp och bege dig till Nineve. Det var ungefär 130 mil åt nordost. och predika för dem att Gud skulle omstörta stan. Och så kommer vi då till det här som vi hörde redan i söndagsskolan. Hur Jona han får kallelsen, men istället för att bege sig nordost så drar han västerut undan Gud. Han försöker fly från Guds kallelse och beger sig till Tarsis, tänker han. Nu fanns det två Tarsis. Det ena var där Paulus kom ifrån i mindre Asien, nuvarande Turkiet. Men man tror att det är Tarsis som han försökte fly till, låg borta i Spanien. Så han försökte komma så långt som möjligt västerut i den då kända världen för att undkomma Guds kallelse. Han kliver på ett fartyg i Jafo, nuvarande Jaffa. Och det blir den här stormen. Den värsta storm sjömännen har varit med om. Men Jona har på något vis haft en andlig kamp. Han är trött, han är sliten. Och han ligger och sover i fartygets inre. Och så kommer kapten och väcker honom. Hur kan du sova i det här vädret? Stå upp och ropa till din Gud. Kanske kommer han att höra oss. Och så är de där på fartyget och sjömännen undrar, vad är det som gör att det här är värre storm än alla stormar vi har varit med om förut? Och så kastar de lott för att se vem som är skyldig. De inser att det måste finnas en gudomlig makt bakom det här. Och lotten faller på Jona och så frågar de, vem är du? Varifrån kommer du? Och han talar om, jag är hebré och jag fruktar Herren, himlens Gud som har gjort havet och det torra. Och han talar om att ja, ni får kasta mig i havet, det är inte annat. Men då kommer havet att lugna sig. Och de vill inte. De vill inte ta livet av Jona. Utan de försöker fortfarande lite till, men de inser att nej, det finns ingen annan väg. Och så kastar de Jona i havet. Och det blir alldeles lugnt. Och männen greps av stor fruktan för Herren och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona. Och så har man diskuterat det där om den där stora fisken. Och man har funderat var den kaskelottval som ibland rör sig i Medelhavet eller var något annat. Och valen i och för sig ingen fisk, men man särskilde inte fiskar och valar vid den tiden. Och jag är fullständigt övertygad om att vad det så Gud ville det så kunde han skapa en alldeles specialgjord fisk för ändamålet. Och jag vet inte om han skapade en specialfisk eller om han gjorde något annat. Hur han gjorde det är hans sak så att säga. Men en fisk slukar Jona och där är Jona i fisken. Och så kan vi ju tänka att Jona hade brutit mot vad Gud sa. Du ska gå till Nineve och så drar han åt andra hållet. Han kunde ha drunknat i Medelhavet och vi hade aldrig hört någonting om det här. Men Gud räddar honom. Trots att han har gjort precis tvärt emot vad Gud sa, så räddar Gud honom. Och Jona skriver, jag sjönk ner till bergens grund med jordens bommar bakom mig för evigt. Men du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. När min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren och min bön nådde dig i ditt heliga tempel. Gud hade lovat att finnas i templet. Han hade lovat att finnas redan i tabernaklet under ökenvandringen och han hade lovat att finnas i templet. Och så riktade Jona sin bön mot Gud i templet. Och Gud hörde honom där från havets djup. Och så kastar fisken upp. Herren talade till fisken. För några år sedan så kom det någon film, Mannen som talade med hästar. Och alla som har ett husdjur har väl talat med sina husdjur, oavsett om vi upplever att de begriper riktigt vad vi säger eller vilket, så talar vi med våra husdjur. Gud kan tala med en fisk i Medelhavet och tala om att nu är det dags att du kastar upp Jona på land. Och fisken gör det. Skapelsen lyder skapelsens herre. Och nu så var den föreslagna texten från Jona kapitel 3 och vers 10. Men jag läser från början på kapitel 3 i Jona. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa: bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, 3 dagsresor lång. Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sa: om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och folket i Nineve trodde Gud. De utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg från den största av dem till den minste. När budskapet nådde kungen i Nineve reste han sig från sin tron, tog av sin mantel och klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stormäns befallning: varken människor eller djur, kor eller får ska smaka något. De får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Var och en ska ropa till Gud med all kraft och vända om från sin onda väg och från det övergrepp han begår. Vem vet, då kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede, så att vi inte går under. När Gud såg vad det gjorde, att det vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och gjorde det inte. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa: o Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma det och fly till Tarsis. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig, att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva. Men Herren sa: har du rätt att vara arg? Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå, när gryningen kom, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp sände Gud en brinnande östanvind, och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa: jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona: har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade: jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Då sa Herren: du bryr dig om resinbusken, som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom många djur? Nineve låg i ruiner länge, och nu minns jag inte exakt det. Den låg vid nuvarande Mosul, och det tog lång tid innan man hittade ruinerna. Jag minns inte om det var på 1700- eller 1800-talet eller rent av var början på 1900-talet. Innan visste man inte exakt var Nineve låg. Men man har konstaterat att den var så stor att det bör stämma ungefär med angivelsen att det bodde 120 000 människor i stan. Det var alltså ingen liten stad. När Jona kommer dit och predikar så omvänder sig folket, de lyssnar. De bekänner sin synd och de klär sig i säck och aska för att visa sin sorg över att de har gjort fel tidigare. Och kungen befaller till och med, när budskapet når honom, att ni får inte ens vattna eller ge mat till djuren. De ska också ropa till Gud. En ko som inte har fått mat eller vatten, den råmar och väsnas. Djur, de talar om när de vill ha mat. Får de inte mat och vatten så hör de av sig. Och så skulle de på sitt sätt ropa till Gud. Och när Jona har predikat, han fick en ny chans. Gud sa inte, du gjorde inte vad jag sa, du får sparken som min tjänare. Nej, han får en ny möjlighet. Och när han går, även om det är under protest, så är Gud med honom. Människorna lyssnar. Sett historiskt så var han förmodligen den mest framgångsrika hedna missionär vi känner från historien. Han får en stad med 120 000 människor att omvända sig på några dagar. Och istället för att Gud skulle förstöra stan så står den från mitten av 700-talet till 612 före Kristus innan meder och babylonier förstör staden. Men Jona, och det här får vi i kapitel 4, förklaringen till att han inte ville gå dit. Han ville inte att nineviterna skulle omvända sig. Han var mycket mer glad om Gud ville förstöra Nineve, för det tyckte han det var vad de hade förtjänat. Men han visste att Gud var nådig, och så ville han inte gå dit och få dem att bekänna sin synd och omvända sig. Och så protesterar han med Gud. Det var ju det jag visste. Ta mitt liv, jag vill inte vara med om det här att de omvänder sig. Det hade varit mycket bättre att du hade förstört stan. Då hade de fått vad de hade förtjänat. När IFS och mission sände ut missionärer till Afrika från 1866, IFS, och drygt 10 år senare mission, så önskade man att människor skulle omvända sig. Och när människor dog i olika sjukdomar där ute så fanns människor på kö och ville åka ut som missionärer. För de hade gripits av evangeliet och de ville att fler skulle få höra. Jona däremot, han visste att Gud var nådig och barmhärtig. Men han ville inte att assyrierna skulle omvända sig. Nej, det är bättre att Gud får slå ihjäl dem allihopa. Trots att Jona hade fått nåd och en ny chans så var han ändå inte riktigt färdig. Han ville att Gud skulle förinta Nineve. Och så sitter han där och protesterar. Men så växer upp en resinbuske, en snabbväxande träd, och skuggar honom. Och det var ju skönt att få lite skugga där när solen bränner på. Men nästa dag så vissnar resinbusken. Och så sitter han där i hettan och solen. Och klagar. Jag vill hellre dö än leva, säger han. Och så säger Gud till honom. Har du rätt att vara arg? Nej, det hade han egentligen inte. Gud hade ju visat honom nåd. Han borde vara tacksam för det och glad över att Gud ville visa nåd mot nineviterna. Men där var han inte framme än. Jag har rätt att vara så arg att jag kan dö, säger Jona. Och så säger Gud till honom. Du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom många djur? Det finns människor som ibland har väldigt svårt att skilja mellan höger och vänster. När jag för ganska många år sedan skulle köra upp så var vi 3 grabbar med inspektören. Vi kom över kanalbron i Södertälje och så säger inspektören till han som körde då: du kan svänga höger här nere. Han var väl lite spänd inför det hela så han gjorde en perfekt vänstersväng. Men han har ju kört bra så han fick det godkänt. Det var inget problem, han fick körkort han också. Men det där med höger och vänster när man ska svänga så där, det kan vara lite problem att skilja mellan höger och vänster, även om vi vet att vi ska köra på höger, det brukar gå bra. Men i det här fallet så handlar förmodligen inte höger och vänster om höger och vänster, utan det är en bild för något annat. Den högra handen är den rena handen. Det högra är det fina, det rätta. Det vänstra är det som är fel. Och så säger Gud, i Nineve så finns det 120 000 människor som inte har fått lära sig vad som är rätt och fel. Skulle jag inte bry mig om dem? Och dessutom finns det många djur. Skulle jag inte bry mig om dem? Och så visar Gud för Jona att Gud bryr sig om sin skapelse. Han bryr sig om de människor han har skapat. Han bryr sig om djuren han har skapat. Och så vill han visa Jona, han vill visa dig och mig, att även om du och jag misslyckas, om vi inte gör det som var meningen det Gud sa, så vill Gud ge oss en ny chans. Och så är nåden där och tjänsten att få vara med. Även om vi misslyckas en gång, även om vi misslyckas många gånger, så får vi börja om igen. Varför kopplar Jesus till Jona? Ja, Jesus hade förmodligen, precis som du och jag hörde om Jona i söndagsskolan, så hade Jesus under sin uppväxt fått höra om Jona i synagogan. Man hade läst ur profetrullarna och han hade hört om Jona. Men det var inte därför han kopplade till Jona, även om han kunde storyn. Innan Jesus blev människa i Betlehem så var han hos sin far. Gudomen var hel, fader, son och ande. Och redan när Jona bad i fiskens buk så var Jesus mottagare till bönen. Han visste om det redan då. Och så låter Gud en motspänstig profet bli ett tecken. Som Jona var i fiskens buk så skulle Jesus vara i graven. Och vi talar om långfredagen när Jesus dog. Jag tror att om det var en fredag Jona blev slukad av fisken, det vet jag inte. Men att det var en lång tid det kändes där i fiskens buk, det är jag övertygad om. När han undrade, kommer jag härifrån levande eller inte? Men han bad och Gud hörde honom. Och så blir det väldigt tydligt att som Jona var i fiskens buk så skulle Jesus vara i graven. Det var det tecken som fariser och saddukeer fick. Även att de inte ville ta emot det. Ofta har det hävdats att det här är ju inte möjligt. Det där med Jona, det måste ju bara vara en saga. Sånt händer ju inte, det går ju inte. När ängeln Gabriel talar till Maria, talar om att hon ska föda Messias, så tycker hon, hur ska det här gå till? Jag har ju ingen man än. Och då säger ängeln, din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålder, om hon som kallades ofruktsam är nu sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Och då är det fullt möjligt för en fisk i Medelhavet att sluka Jona och behålla honom i 3 dygn och kasta upp honom på land. För ingenting är omöjligt för Gud, säger Gabriel till Maria. Kan en kvinna föda barn utan att ha haft en man? Eller kan den gamla kvinnan som inte längre är fertil få en son när hon är för gammal? Så måste vi våga ta in, om vi vill tro på Bibeln, att ingenting är omöjligt för Gud. Och i Lukas 18 och 27 så har Jesus talat om att det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga. Och lärjungarna säger, vem kan då bli frälst? Och Jesus svarar, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Och så får du och jag i tacksamhet ta emot nåd och stå i tjänst och påminna oss själva och varandra om att ingenting är omöjligt för Gud. Och trots att Jona gjorde så han förtjänade att få sparken, så fick han istället gå och väcka Nineve, det fick bli väckelse. Tack himmelske far, för att inget är omöjligt för dig. Herre, du ser hur vi ofta tänker begränsande därför att vi inte kan. Vi tänker begränsande därför att de runt omkring oss inte kan. Vi fokuserar så lätt på det som mänskligt sett är omöjligt och svårt. Herre, hjälp oss att ha villighet att gå när du sänder oss. Att inte vi sätter oss på tvären som Jona. Men tack för att vi har berättelsen om Jona, så vi ser hur han får nåd och ny kallelse i tjänst. Tack för din nåd emot oss och tack för att du kallar oss till tjänst. Amen.